Hörni mina vänner, för 2 veckor sedan så följde vi med vännen Allan här på hans arkitekturvandring genom vår stad. Det var ju till exempel då de här 1700-talshusen vet jag att du berättade om här vid skoltorget. Och ända fram till modernismen i Skara. Representerad till exempel av Torben Grut, han som ju både var med och gjorde stiftskansliet här och även Stockholms stadion på sin tid. Han hade ju danskt ursprung men växte upp på en gård mellan Lidköping och Grästorp, fick vi veta. Sen nämnde du också Gotthard Olander med hushållningssällskapet, den här palatsliknande byggnaden nere vid järnvägsstationen. Allt detta är ju modernism, men före andra världskriget, den förkrigsversionen av modernismen. Vi ska gå lite vidare efter andra världskriget och se hur detta gick vidare. Om man studerar den här perioden, 40-talet, 50-talet, 60-talet och 70-talet i Skara, så kommer man förr eller senare till Drott Gyllenberg. Många av oss har kanske hört det här namnet, andra kanske de flesta har aldrig hört det. Men det var i alla fall en arkitekt som var verksam här i Skara från 1947 och fram till sin död i början på 1970-talet. Han var först verksam som stadsarkitekt och därefter startade han en egen arkitektfirma i Göteborg. Men även när han jobbade i Göteborg så hade han många uppdrag för Skara. Så han fortsatte som fritt verkande arkitekt även efter det att han hade varit stadstjänsteman. Och det är faktiskt så, läser man som jag lite grann och flera andra om Skaras moderna arkitektur så kommer man förr eller senare till Drott Eriksson Thorsson Gyllenberg som han heter. Man kommer inte förbi honom som det heter på modern språk, va? Det kommer inte förbi Drott Gyllenberg. Han gör många typer av byggnader. Det handlar om offentliga byggnader. Det handlar om affärslokaler av olika slag. Och det handlar om bostadslokaler också. Dessutom är man ju som stadsarkitekt också verksam på det mer planerade stadiet. Så att han var även ansvarig för stadsplaneläggning och annat. Vi ska nu se på de här 3 typerna utav fastigheter i Skara. Först kanske vi ska säga några ord om släkten Gyllenberg. Det är ju en adlig släkt vi pratar om. Och den har anor tillbaka till 1600-talet. Då fanns en man som hette Erik Berg som hade gjort stora tjänster för staten, till exempel för Tullverket. Och då beviljades han med ett evigt adelskap av kung Karl den XI för sina tjänster mot riket. Bland annat då genom tullväsendet. Och Gyllenberg han introducerades på Riddarhuset i Stockholm. Och där hänger också släktens anvapen som en av de här kopparsköldarna. Har ni varit inne någon gång och sett dem i Riddarhuset i Stockholm? Nummer 1030 är det Gyllenbergska vapnet. Jag vet inte, nu är vi många som står här och en del står på avstånd. Men jag kan i alla fall beskriva det som med 1682 års språk. Carolus den XI, unne och give Erik Berg, hans hustru och alla hans äkta bröstarvingar, så födde som ofödde, såväl man som kvinnfolk, adelig sköld, namn och privilegier, nämligen en sköld fördelt med tvenne krumma linjer, vet jag inte hur mycket ni ser här, men det är tvenne krumma linjer, ifrån ovan och till bägge sidorna i tvenne fält och delar, bägge övre delarna av gul botten och med svart drakehuvud i vardera delen. Det undra fältet blott med ett gult berg nedanuti. Ovanpå skölden en öppen tornerhjälm. Här över en halv drake med sina vingar av gul färg. Kransar och lövverk av gul, svart och blå färg. Detta är en så kallad blasonering, beskrivning av ett adelsvapen. Detta var Erik Berg som adlades Gyllenberg. Och han bodde på västkusten utanför Kungälv heter den. Och han bodde på gården Gullbringa. Och den här Gyllenberg trodde man länge att hans grav var försvunnen. Men på 1950-talet så upptäckte man i Holta kyrkan som ligger i Kungälvs kommun i Göteborgs stift. Under vid en utgrävning där hittade man Erik Gyllenberg faktiskt i ett murat gravvalv där under. Så vill man ge, kommer man till västkusten så kan man ha en anledning att besöka Holta kyrka med å. Och om inte Erik Gyllenbergs grav skulle räcka så kan man beundra en orgelfasad ritad av ingen annan än Ragnar Östberg. Ni vet han med Stockholms stadshus. Så är det. Ja, en annan gyllenbergare var Erik Israel Gyllenberg. Ja, det är ju poänglöst att visa upp en sån bild här. Men ni ser i alla fall att det är ett hus i bakgrunden där. Är ni med? Mannen till höger är Erik Israel Gyllenberg, levde större del av 1800-talet. Och han, minsann, bodde, var född och uppvuxen på Knista herrgård. Och vi var på Knista någon gång. Kanske ätit lite en god middag där eller i något annat sammanhang. Det var i alla fall familjegården då för denne Erik Israel Gyllenberg. Denne Gyllenberg, han hade en stor passion som så småningom skulle bli hans död. Han älskade torn. Aj då, ni bara anar. Det är, och vi har också sån tur förstår ni. Han dör på 1870-talet men lyckas bli avporträtterad. Och det är ju våran fantastiska fotograf slash föreståndare för veterinärinrättningen. Som också var amatörförfattare. Nils Edvard Forsell heter han. Man kan se hans bilder på Veterinärmuseet och även på Västergötlands museum. Han råkade komma i vägen för Forsells kamera och så har vi honom fixerad på bild här. I alla fall. Han, är ni någon gång på Knista herrgård av någon trevlig anledning så kan ni gärna se omkring i salen. Där är det landskapsmotiv med det gemensamma draget att alla landskap innehåller ett torn. Ibland lite krystat, ibland naturligt. Ja, vad hände då med honom? Jo, han byggde gärna torn. Och han byggde ett så kallad kallmurningsteknik i sin egen trädgård på Knista. Kallmurning, ni vet vad det är för någonting? Det är ju det man gör stenmurar i utan murbruk, va? Ska du bygga ett högt torn och inte ha murbruk, då får du veta vad du gör, va? Han hade inte riktigt koll på sina grejer utan det här rasade och Erik Israel Gyllenberg störtade mot sin död. Det kanske var en lämpligt sätt att gå då, om man har torn som sin högsta längtan. Så var det i alla fall. Han lämnade ett rejält arv efter sig, Erik Israel Gyllenberg, när han dog 1877. Knista herrgård testamenterades till riddarhuset, alltså adel, de som förvaltar Sveriges adel. Och dessutom bordskilvret från Knista donerades till riddarhuset. Så när det är riddarhusmöte och alla adliga i Sverige samlas så tände man Erik Israel Gyllenbergs silverljusstakar, faktiskt. Nu är vi väldigt långt ifrån arkitektur i Skara, märker jag. Vi får vara lugna, vi kommer snart på spåret igen. Och närmare bestämt så kan vi ju, ja vi kan bara säga att när kommer han till Drott Gyllenberg? Jo, det kommer vi nu. Drott Gyllenberg var alltså född 1920. Han hade en bror som heter Jarl. Då kan man ju ana att det fanns ett historieintresse i den familjen. Jarl och Drott hette bröderna med andra ord. Och de kom från Annedal i Göteborg. Nu ska vi se lite grann vad han har gjort här i Skara. Och då ska vi bort till Skolgatan fram. Och så stannar vi när vi kommer fram till Tullportagatan. Ja, ni som var med för 2 veckor sedan, ni känner igen Everts livs, förstår jag här, va? Det har ju kallats alla möjliga saker, byrån eller kommoden eller någonting. Det som man ofta irriterade sig på den tiden var att man blandar olika färger, material. Så att ja, ser väldigt rörigt ut på alla sätt och vis. Och det är Gyllenberg då som har ritat huset här. Och det är också typiskt för Drott Gyllenberg att han använder olika material, ofta för att få en växelverkan mellan dem så att de bildar tydliga ytor. Här använder han också det moderna materialet lättbetong, eller gasbetong. Jag hittade faktiskt i en Skara-tidning här, så står det byggt med Durox. Bygg ekonomiskt med Durox. Att bygga med murade Durox gasbetongblock är ett byggnadssystem som fortfarande ställer sig mycket ekonomiskt. Durox gasbetongblock ger stor brandsäkerhet och även för övrigt tack vare låg volymvikt. Och i själva annonsen så har man skrivit i kända arkitekter som använder Durox när de bygger. Och gissa vem som är med där. Jo, arkitekt SAR, Drott Gyllenberg, Skara. Och byggmästaren Harder i Skara använder detta. Och vi har också fått med en bild där, va? Huset byggdes i slutet på 50-talet och annonsen är från 1959. Sån här gasbetong var ju superpoppis. Man kan ju faktiskt skära den med en vanlig fogsvans också, vilket ju inte är alldeles fel. Den har bara ett problem. Och väljer man fel lättbetong så finns det en massa radon i den. Så att i den här blå betongen kallas det väl, va? Så att det gav lite dåligt rykte till slut åt detta. Ja, vi kan ju tycka vad vi vill om huset. Ni ser att hela den fastigheten här är ju Drott Gyllenberg. Ni ser att den fortsätter ett par nummer ner på vänstersidan. Och det utlöste en stor, stor diskussion. Hösten 1959 kunde man i en understreckare, ni vet, ni som läser Svenska Dagbladet vet vad jag pratar om, alltså kulturdebattinlägg i Svenska Dagbladet, läsa en ung arkitektstuderande som heter Kerstin Linder som utgav sig över förstörelsen i Skara. 1959 är det. Och hon då tar då som exempel det här Gyllenbergska huset som verkar som att det är ett gäng krossar som har kastats upp i, och bara placerats in på måfå och huller och buller. Jag tycker att hon är ja, lite hård i sin dom, om man uttrycker sig milt. Det var också så att det här blev en diskussion och på ena sidan stod då Kerstin Linder uppbackad utav Jäkneföreningen och framförallt då Stockholmsavdelningen av Jäkneföreningen som kanske inte ens finns längre, jag vet inte. De är inte så aktiva i alla fall. Som till och med hade gjort avsteg från sin princip att bara bjuda in herrar som talade. Så de hade bjudit in den här unga Kerstin Linder att prata och det uppmärksammade stort i tidningarna. Ja, vad skrev hon då i den här understräckaren? Jo, vad händer i Skara var rubriken. Och man har då frångått sina estetiska och kulturella aspekter. Det är löst sammansatta färgkombinationer. Och man och löst hopstaplade byggelement. Det var då först en diskussion om Skolgatans västra del, som är alltså den närmaste kyrkan. Och sedan skulle då Skolgatans östra del göras om och det är den delen som är närmast oss här. Och då hade då de beslutsfattarna i Skara kommun på den tiden, nu är vi beslutade på 50-talet då, beslutat att det skulle ske likvärdigt med den västra delen med samma mått och utan större kontrast till omgivningen. Och nu kunde då de här herrarna i Stockholmsavdelningen se att det finns en stor kontrast mellan det här huset och övriga hus på Skolgatan här. Så de var jättearga. Idag tycker jag att det här är ett förnämligt exempel på modernistisk arkitektur. Man har behållit måtten. Ni ser att det finns inga höghus man har byggt här. Man har då lagt in affärslokaler där nere. Man har använt klassiska element som kolonner. Tydligt markerade olika fält på det här viset. Till och med det här korrigerade plåten finns med som är ett, kan man säga, ett modernt inslag i arkitekturen. Men man har fått det till ett fantastiskt fin sammanhang. Sen om någon vill se en kommod eller byrå här så får man väl göra det då. Men jag tycker detta ser bra ut. Sen skrev då Kerstin Linder vidare. Ja, nästa steg, det blir väl att man ger sig på det Zettervallska huset. Eller det Fröliska huset. Eller Gud förbjuder Jäknestallet. Mm. Hur gick det med det där då? Det dröjde inte många år, 2 kanske, så föll det Zettervallska huset för grävskoporna. Och det är bara för att rekapitulera, det är alltså det huset som idag omfattar pizzeria Kanton, apoteket, hjälp mig, Störners tobak, nu vet ni vad vi är, va? Som ju är ett, får vi väl säga, det har inte Drott Gyllenberg någonting med att göra, men det. Och hur var det på 80-talet då? Med det Fröliska huset. Där ligger nya biblioteket, precis. Allmänt uppskattat får vi nog säga. Även arkitekturmässigt. Och byggt med handslaget tegel och allt möjligt tjusigt där. Däremot så står ju fortfarande Jäknestallet kvar. Det finns inget hot mot det på något sätt. Så kan det vara. Ja, den fick ju flyttas 10 meter för att ge plats åt det vi kallar för nya biblioteket då, som ju i och för sig är 40 år gammalt. Ja, då ska vi titta lite vidare. Det här är ju för övrigt en bild som illustrerade artikeln. Ser ni någonting där överhuvudtaget så kanske ni skymtar i alla fall samma vy som ni har rakt fram här. Och den, har ni skarp syn så kan ni även se en SO-skylt där, va? På andra sidan parkeringen så var det ju Mack faktiskt. Mm. Inte, vi kan faktiskt bakom träden här ana ett annat av hans verk. Två stycken affärslokaler finns inom promenadavstånd härifrån. Vi ska ju inte gå för långt för vi ska ju tillbaka till väntande smörgås och fika också. Men det är ju alltså Dahlbergs bilaffär, och någon som minns den. Rakt fram här byggdes 1954 på Axvallagatan 1. Ett praktexempel på Drott Gyllenbergs affärslokaler. Stora fönster, påkostade, bra kvalitetsmaterial. Och idag känner vi Dahlbergs bilaffär som brandstation i Skara, precis så. Från, den fyllde ju förresten 50 år i den funktionen. 1976 blev Dahlbergs bilaffär brandstation. Det var då Dahlberg som startade sin försäljning av Ford på Sandtorget. Det är ju där som, ja, vad ska vi säga, Skatteverket låg förut. Där in till Hötorget. Och 1976 byggde det här om som brandstation. Det är ursprungligen både affärs- och verkstadsbyggnad. Och där har han ju, en Dahlberg har ju en massa värdefulla bilar där inne. Kanske blev han lite orolig. För han sa till Drott Gyllenberg, du har inte möjlighet att bygga en övervakningsbyggnad. En riktigt, riktigt tjusig villa i anslutning till brandstationen. Och då vet ni ju som, ja, kan ni skara så vet att det ligger en villa precis vid järnvägskorsningen. Typ vid bommarna där. Och det är då den så kallade övervakningsbyggnaden. Någon som har varit inne i den någon gång? Ja, vi har några exempel. Kan vara så att ni är fackliga företrädare då. För det är i alla fall i den egenskapen jag har varit där. För det, Lärarnas riksförbund plus en massa andra fackförbund hade. Så ser den i alla fall ut. Den så kallade övervakningsbyggnaden. Och den är då riktigt, riktigt tjusigt anlagd. Det är sådär, man känner sig som man är i en konsthall någonting när man är där inne. Med en stor, stor fri yta där nere, öppen spis. Och med lägenheter och sovrum på övervåningen. Och en välplanerad källarlokal där också. Det är i alla fall Dahlbergs bilaffär. Leo Karges bilaffär. Hur många känner igen det namnet? Ja, det var många. Det är då en annan bilaffär alldeles intill. Ja, det blir väl rakt ditåt då. Ni vet var Ingo-macken ligger, eller Jetmacken. Och ni känner också till den här bildäckfirman där. Det är alltså inrymd i det tidigare, och cykelaffären ska vi säga, Ståhls cykelaffär, är ju då inrymd i den gamla Leo Carlges bilaffär. Allt detta är också då verk utav Drott Gyllenberg. Och vi kan väl också påminna oss att jag var faktiskt där och blev inbjuden av ägaren till däckfirman. Och jag hade nämligen hört att det ska finnas originalritningar bevarade av Drott Gyllenberg i förrådsutrymme där. Så då sa jag, du kan väl gå upp och titta där. Så jag gick upp på vinden ovanför däckaffären och upptäckte då ett skåp fullt med originalritningar, alla signerade Drott Gyllenberg. Det var lite nästan så här som man, ödet, de hade nog legat där länge. Så var det. Jo hörni, härifrån kan vi också nästan se, vi kommer att gå cykelbanan ner och då kan ni ju ha koll in till höger och där ser vi, kommer ju skymta också Victoria gården så heter den väl va? Det är ju alltså ett från början ett ålderdomshem, idag tror jag det är förvaltningsbyggnad för hemtjänsten eller något sånt, omsorgen, precis. Och medan vi går här och kikar så kan vi ju fundera över var fanns ålderdomshemmet före Victoriagården? Och var finns det efter? Ja, precis. Före Victoriagården fram till 60-talets början, då var äldreboendet i Skara Vilan. Och ni har ju varit kanske vid simhallen där och sett det stora gula som egentligen heter Drysagården på kartan. Det var alltså ålderdomshemmet Vilan. Och det fanns lite andra byggnader, det fanns ett sånt där kronikerhem alldeles intill och så. Idag finns ju... Ja, välkomna då till kvarteret Munken på Domprostergatan 12 i Skara. Det här tillhör alltså Drott Gyllenbergs allra bästa arkitektur tycker jag själv. Det är modernistiskt och det är lekfullt gjort, han har olika material. Det är olika färger, ni ser husen är inte spikrakt uppradade utan det ser ut som de är lite tillfälligt placerade nästan på det här viset. Det är väl ett signum från honom. Använda olika material, färgkombinationer, materialkombinationer och få det att se lite intressant, roligt och spännande ut. Jag har faktiskt framför mig Judith som bor här i 12A. Ja, vill du säga någonting om hur det är att bo i ett hus av Drott Gyllenberg?
Vi har med varandra att göra, jag och Johan, lite då och då, kan man säga. Oj, nu drar jag i den här. Så. Ja, nej men jag har bott här i snart 3 år i det här huset och det är ju ett... fantastiskt 50-talshus och väldigt mycket, alltså det som jag föll för i det här huset var att det är väldigt mycket bevarat från, alltså min framsida här är utbyggd på 90-talet någon gång, så att det är liksom en tillbyggnad här med entrén och det som är mitt köks eller min matavdelning, men annars så är det väldigt mycket så som original är. Alla 50-talsfönster är original. De väger enormt mycket när man ska svänga runt dem. De är jättestora. Men ja, det är väldigt mycket original och väldigt mycket alltså golv, alla, det finns inga rum som är likadana. Det tycker jag är väldigt charmigt. Och mycket ljusinsläpp och mycket, ja. Så jag trivs här.
Nu ska vi ge oss av. Vi har ju nu besökt affärslokaler. Ett par av dem har vi besökt i Andanom så att säga och någon på plats. Och vi har sett bostadslokaler. Nu återstår ju den offentliga lokalen och ni vet ju vilken jag tänker på va? Gamla tingshuset måste vi ju se också. Kronan på verket lite grann där. Och nu tar vi och går dit och du kan väl gena igenom, ja, förbi Domprostergården här då, dit. Ja, god vänner, då har vi kommit fram till Skara skolscen, alias SLU-byggnaden, alias Skara tingshus. Och där korrekta namnet när drott Gyllemer ritade detta var då Skarabygdens domsagas tingshus. Och detta ersatte då det gamla tingshuset som vi kallade uppe vid gamla vattentornet. Det ritades av Gyllemer 1958 och byggdes sedan under 1959. Det är modernism i sin prydno, men det är väldigt långt ifrån det strikt funktionalistiska som vi till exempel ser på Skolgatan här, det här 30-talsfunktionalismen där det är ett och samma enhetliga fasader till exempel där allting ofta är putsat. Det är förstås en mycket känslig kulturmiljö det här. Och det är strikt begränsat, eller det var strikt begränsat hur man fick bygga. Här har drott Gyllemer excellerat riktigt i olika material och man kan riktigt se att han har fått fria händer. Härifrån så ser vi ju till exempel Kinnekullekalkstenen till vänster. Vi ser skiffertaket uppe. Vi har glaserat tegel bort till höger. Och kommer vi in så är det fin polerad kalksten i golven och ek i dörrar och ett stort konstverk uppe i den stora tingssalen som idag i och för sig är överhängt eftersom det ju nu används som en teaterlokal. Det är riktigt spännande, så har man möjlighet att ta sig hit, inte minst på någon av deras föreställningar naturligtvis, så ska man ta det. Då ser ni de fyra häraderna symboler i trappan upp och så. Så det är riktigt, riktigt, riktigt tjusigt. Man fick ju begränsningar för hur stor byggnad man fick bygga här. Men det har drott Gyllemer genialiskt löst genom att göra det så att det ser ut som att det är två hus som står här. Det vänstra ser ni med skiffertaket och det högra med det glaserade taket. Det är ju ett och samma hus detta. Men det ser ut som det är två olika och gör därför inte lika dominerande stort intryck här. Och dominerar omgivningarna. Hörrni, tiden går när man har roligt. Vi ska alldeles strax, har vi gjort oss förtjänta av kaffe och smörgås. Men vi har faktiskt inte nämnt så mycket om vem drott Gyllemer var som person. Jag har haft förmånen att få samtala med hans dotter Cecilia som finns någonstans här. Där. Och som har berättat lite grann om hur det var att växa upp här i Skara som dotter. Jag vet, du berättade till exempel att en stadsarkitekt på 60-talet är Negman och lyfte på hatten för och så här. Det var, familjen bodde ju uppe i bostadsområdet som vi nämnde bakom Lilla Q, centrumbostäder. Det var då drott och hans hustru Ann-Marie. Det fanns tre barn i familjen, Patrik, också döttrarna Cecilia och Marika. Och vi vet att Ann-Marie mest var hemma med barnen så länge de var små. Och sen blev hon, Lundberg. Ja, vi får se om de får ge sig till tåls eller hur ska göra. Sekreterare på Katedralskolan åt ingen mindre än rektor Eva Åsbrink. Mamma Ann-Marie Gyllemer sålunda. Vi vet också att drott var intresserad av teknik och körde gärna fina sportbilar, fina bilar. Han hade också ett flygcertifikat, drott Gyllemer. Och ibland så ofta han kunde så åkte han iväg till Hoby flygfält. Och sen bonde i en lada där så hade han sin Cessna stående som man kunde flyga till sina olika projekt. Det var inte bara här i Skara utan även på andra håll i landet som han jobbade. Han seglade mycket. Familjen tillbringade gärna somrarna på Styrsö i Göteborgs skärgård. Och som ung, berättade han, så seglade han runt jorden i 2 år. När han kom tillbaka med sina kompisar in i Göteborgs hamn och tänkte, yes, klarade det. Det är regnigt och dimmigt här i hamnen, men ja, nu är faran över. Vad får han då se? Jo, några meter framför sig en gigantisk bananbåt. Full fart mot sig. Så att de hade inget annat att göra än att hoppa i vattnet. Båten kapsejsade, hamnade på havets botten där, eller om det var Göta älvs botten. Alla klarade sig, allt gick bra, men alla minnen som man hade haft från de här två åren, de. Och kanske blev det en annan historia för barnen från detta också. Han berättade gärna för barnen om sina äventyr i ungdomen. Står det här. 1984 kände sig krasslig och vid kontakt med läkare visade sig att han var svårt sjuk. Och han avled då hösten 1974 i en ålder bara 54 år. Men det är ett livsverk som finns kvar. Och varje gång vi nu går till cykelhandlaren eller åker förbi stationen något annat av de här husen, så kan man ju rikta en tanke till en som har präglat Skara, den moderna Skara, på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Hörrni, det är dags för smörgås och kaffe nu. Alldeles här uppe. Tack så mycket.